Välkommen till Soulfriend, din vän i Eter. Det är jag som är Jai.
Och det är jag som är Samia.
Härligt, då ska vi göra podd.
Ja, fint.
Dagens tema.
Jaha, du far på dig direkt.
Nej, vi kan skita i det. Vi kan prata om någonting annat.
Ja, alltså det som syns utanför fönstret just nu är becksvart.
Ja.
Och lite vackra lampor som lyser.
Det vill säga, du vet inte vad det är för väder man har.
Nej, ingen aning.
Det är blött ute.
Mm. Ja, det är det i och för sig.
Det är ingen vitt nöje att hålla på sig.
Nej.
Nej, om du nu lyssnar på den här podden så vet du att det närmar sig nyår.
Just det.
Och lyssnar du efter nyår så vet du att det har varit.
Mm.
Mm.
Och vad händer om det är en vit nyår?
Ja, vad då?
Ja. Hör du nu hur listig jag är?
Ja, hör.
På väg in i dagens ämne.
Bring it on.
Jo, en vit nyår innebär alkoholfritt.
Ja, det gör det.
Eller hur?
Fritt från alkohol.
Fritt från alkohol.
Och du som nu kände att nej, men den här podden ska jag inte lyssna på. Fortsätt att lyssna, den är speciellt till dig. Kanske. Ja, men vi satt ju och pratade innan podden här så satt vi och pratade om det här med alkohol.
Mm.
Och varför man dricker alkohol.
Ja, och jag hade en tanke att vad är det som gör att det är så accepterat att dricka alkohol? Jag personligen kan tycka att det är så himla märkligt.
Ja, berätta.
Men det är märkligt därför att alkohol ses som någonting som är helt okej. Okay, liksom.
Fullständigt naturligt.
Ja, fullständigt naturligt. Vad som jag sa till dig är att det är nästan som lika naturligt som att äta frukost liksom.
Mm.
Att man ser inte, ja, men man ser väl baksidorna med det, men man bryr sig inte om det.
Just det.
För att framsidorna eller det man tycker är som en, att det man tycker är en framsida är så mycket viktigare.
Jag brukar säga det om alkohol hade uppfunnits nu så hade det blivit förbjudet med en gång.
Ja, men hade du det, tror
jag. Ja, men jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag.
Och nu låter det ju som att vi är sådana här ivrare av att man inte ska dricka. Det är helt okej att dricka alkohol.
Såklart.
Naturligtvis.
Ja.
Ja, för de som vill det.
Såklart.
Men din poäng ligger i den baksidan som är så otroligt stor med alkoholen. Och då kanske många tänker på att det kostar väldigt mycket pengar för samhället och sådär och skador och så. Och det gör det. Men det du tänker på egentligen det är efter ett par glas så blir man ju personlighetsförändrad.
Ja, man blir ju rent av lite knasig.
Eller hur?
Ja, omdömeslös.
Ja, man börjar tappa omdömet ganska tidigt. Man blir liksom, man släpper ju fram sidor i sig själv som kanske inte alltid är så himla kul.
Mm.
Och alkoholen är ju liksom, ja, man blir ju liksom avslappnad av alkohol. Det är ju sedativt alkohol. Mm. Så dricka ett glas vin är väl inte hela världen. Dilemmat är att det är väldigt få människor som nöjer sig med att dricka ett glas.
Precis, att man håller sig till det där, till den mängden där man faktiskt tycker att det är gott.
Just det.
För det kan det ju vara, beroende på vad det är man dricker, så kan man ju tycka att det är otroligt gott. Vissa tycker det är fantastiskt gott med ett glas rödvin till middagen eller så.
Just det. Mm.
Och det kan jag väl tänka att, ja men herregud, såklart.
Mm. Men det finns ju, det är ju bara egentligen det som frontas, den här sidan av romantiseringen av att dricka ett glas rött eller dricka en öl eller man ska ha nubbe och sen så ska man ha champagne. Alltså det blir ju inte bara ett glas av varje så blir det ju liksom ganska mycket.
Ja, det blir det direkt nästan. Mm.
Så jag håller med dig. Alltså alkohol är så tillgängligt idag och det dricks ganska stora mängder alkohol i världen, i Sverige. Vi dricker ofantligt mycket alkohol.
Mm.
Och naturligtvis är det stora baksidor med det. Och jag kan ta några snabbt som jag vet, som jag har jobbat på nämndemansgården.
Ja, men gör det. Så vi får lite fakta också.
Vi kan ta lite fakta.
Ja.
Det kostar dig som arbetar, alltså alkoholskadorna i samhället i Sverige, kostar dig som arbetar 30 000 kronor extra i skatt varje år. 30 000 kronor betalar du för det, för att vi ska ha alkohol. Oavsett om du dricker eller inte dricker så betalar du 30 000.
Det är helt galet.
I var fjärde sjukhusgäng, det vill säga 25% av alla sjukhusgängar i Sverige, så ligger det en alkoholrelaterad skada eller sjukdom. Och det är ofta skador på bukspottkörtel, hjärta och en massa andra saker. Och så 25% av alla sjukhusgängar kan man säga. Mm. Och sen så vet man att det kostar ungefär 150 miljarder kronor i statskassan för. Och det är de här 30 000 du betalar i skatt. Och sen har vi naturligtvis all misshandel.
Mm.
Jag läste en journalist hade gjort en undersökning, och den är naturligtvis inte gängse för alla, men den är ganska talande. Och det är, den här journalisten hade gått på två olika fester. Den första festen var en vanlig fest, det vill säga där det festades med alkohol. Och där blev det framåt timmarna misshandel, det blev liksom dramatik, man pratade om otrohet, och alltså det var röret och det var bullret och det var jobbet och sådär.
Mm.
Och sen så gick hon på en annan fest där ingen drack sprit, men alla rökte marijuana.
Mm.
Där var det lite mysigt och alla var nice och chillade och kramades och hade djupa, fina, vackra samtal och så.
Mm.
Och jag säger inte att det är en rekommendation med marijuana. Vad jag säger är, det är ganska tydligt att alkoholen skapar väldigt mycket aggressivitet och mycket dramatik och mycket problem i samhället. Inte minst för barn som har föräldrar som dricker alldeles för mycket.
Eller hur? Det är sorgligt.
Vi pratar i Sverige, jag ska bara ta några siffror till. I Sverige så pratar vi om ungefär 800 000 alkoholister. Alltså man är över gränsen.
Mm.
800 000 alkoholister. Och runt varje alkoholist finns det 4 personer, närstående eller arbetskamrater, som är direkt drabbade av den personens drickande. Så man räknar ungefär 10% av befolkningen utvecklar alkoholism. Och det tycker man är helt okej.
Ja, och det är det jag menar när jag förvånat säger, hur är det möjligt?
Mm.
Hur är det möjligt?
Ja.
Och precis som du säger, att vi är ju inga förespråkare för marijuana, men det är förbjudet.
Just det, exakt.
Visst är det konst?
Ja, eller medicinska svampar eller vad nu än kan vara,
ja,
för någonting.
Ja, precis.
Det klassas liksom som någon form av narkotika.
Ja.
Det är trots att man inte kan bli beroende av det som alkohol. Alltså alkohol i sig är otroligt beroendeframkallande.
Ja, verkligen.
Och det är ju ingen hemlighet att jag har varit nykter i många år. Mm. Och du är ju också nykter självvalt, inte för att du hade problem med spriten, utan därför du inte tycker om att vara påverkad.
Mm.
Du tycker inte om att liksom känna att du tappar, kan man säga, tappar kontrollen.
Ja, det kan man väl säga. Alltså när det blir förändrat på ett konstigt sätt i mig, så känner jag att jag mår dåligt av det.
Ja.
Absolut.
Så vad är då grejen med att folk faktiskt dricker alkohol? Sprit, man säger.
Mm.
Sprit.
Ja, vad är grejen?
Jo, grejen är att ordet sprit kommer ifrån spirituosa.
Mm.
Som kommer från det engelska ordet spirit.
Just det.
Så alkohol är en form av kemisk andlighet.
Mm.
I väldigt små mängder så hittar man ett lugn, någon form av sinnesro, ja, men och så vidare.
Mm.
Den är alltså till för att drickas i väldigt, väldigt små mängder för att kunna uppleva det. Men det är fortfarande en kemisk andlighet. Det är ingen äkta andlighet. Mm. Därför den försvinner, men alkoholen går ur kroppen, så försvinner också känslan, eller hur?
Upplevelsen, ja.
Och det är därför jag tror väldigt många människor tycker om att dricka alkohol. Kanske lite för ofta också. Därför att man saknar naturlig känsla för sinnesro, och man har inte hittat sin sanna andlighet i sig.
Mm.
Så att den blir som en kompensation för det.
Mm.
Stress, man blir av med stress i stunden, och man kan känna lugn, och ja, men det är vad alkohol innebär.
Mm. Och så fastnar man i den upplevelsen och tycker att ja, men det är väl bra nog. Det är ju, alltså det är lite grann den enkla vägen någonstans.
Mm.
När man upplever att man slipper stressen eller oron eller ångesten när man dricker.
Just det.
Och då tappar man intresset för att söka det på riktigt.
Ja, exakt. Men man skummar
ytan. Man kanske inte ens vet att det finns en verklig upplevelse av just det som man kan uppleva med hjälp av sprit. Alltså, jag menar en djupare, mer sann upplevelse.
Mm. Just det.
Det är exakt. Många som inte ens vet det.
Så, men så kan det vara. Så kan det absolut vara. Mm. Jag tänker på när jag slutade dricka så sa de det, att du behöver hitta någon form av djupare andlighet i dig själv.
Mm.
Och det var ju naturligtvis inte så lätt. Men det var ju möjligt. Och jag tänker liksom i retroperspektivet av att hitta en äkta andlighet, vad nu det innebär. Det kan ju bara vara äkta för mig. Det kan ju inte vara äkta för någon annan. Men det som är äkta för mig får ju vara det sanna, så att säga. Innebär ju faktiskt ett tillstånd av både sinnesro och glädje och allt vad det innebär. Alltså, men där är ju inga bieffekter. Ja. Det är inga bieffekter av det. Därför att det finns naturligt i oss.
Just det.
Och jag tänker också att vi har hypat alkoholen så mycket. Jag menar, det är väl ingen som har alltså jag tänker på det med vinlotteri och man har vinkällar och man har vinkylar och man har whiskyprovningar och man har ölprovningar och allt möjligt. Det är ingen som håller på med liksom jordgubbssaftsprovning.
Eller hur? Nej.
Jag har i vår källare som vi har grävt och kostat 200 000 kronor. Där har vi jordgubbssaft. Den är mormor kokade den här för 30 år sedan. Den är rent grön, men den är gammal och fin.
Ja.
Så det blir liksom en sån här, ja men det är märkligt bara på något sätt.
Ja,
och samtidigt så har ju liksom alkoholen, säger försvararna då, det har ju alltid funnits. Som människan upptäckte ganska tidigt att saker som jäste gav ju någon form av berusningseffekt.
Ja.
Och så. Men det var ju inte de mängder alkohol som vi dricker idag.
Nej, precis.
Och jag vet att det finns någon som säger, ja men vi dricker ju mindre nu för tiden. Ja, det kan man ju kanske säga då. Men fortfarande är det ju så att de flesta dricker alldeles för mycket alkohol överhuvudtaget.
Mm.
Och personlighetsförändringen som jag var inne på redan innan, den kommer ganska tidigt. Man blir lite mer lätt och lössläppt. Men man blir ju liksom inte sådär, alltså man tappar ganska mycket logiskt tänkande.
Mm.
Ganska omgående av alkohol. Och bara för den sakens skull så kanske man skulle fundera på om man skulle ta ett glas mindre.
Eller hur?
Ja.
Men redan då har man ju tappat omdömet för det, så därför funderar man inte på att nu ska jag nog sluta.
Nej, precis.
Alltså vissa kanske gör det. Det finns ju många som har den förmågan att faktiskt sluta när det är nog.
Just det. Vad nu det är.
Men, ja, vad nu det är. Men innan det har gått över styr.
Ja, och det är de här, alltså, vi har ju en son som jobbar som ordningsvakt.
Mm.
Alltså så fort det är någon form av dans ute någonstans eller så, och det spelar ingen roll om det är unga människor eller om det är äldre, så är det otroligt många människor som tappar konceptet ganska tidigt.
Ja,
alltså.
Ja, han berättar ju horribla historier om hur det går till ute på ställena. Du och jag är ju inte på de ställena längre.
Nej, vi var från T-scen.
Ja.
Och det var ju någon tjejer som tyckte att de skulle dansa på scenen tillsammans med artisterna.
Ja,
vilket ordningsvakten naturligtvis inte tyckte var
lätt.
Och det är de här idiotgrejerna man får för sig när man har druckit alkohol.
Ja.
Och det händer faktiskt inte när man tar andra former av marijuana eller medicinska svampar eller
nej,
så.
Nej.
Och återigen, det är inte så att jag förespråkar, jag bara säger att det händer inte.
Nej, alltså det är ju intressant att titta på skillnaden, tycker jag.
Mm-hmm.
Som du säger, just alltså skillnaden mellan alkoholen och marijuanan.
Mm.
Varför, eller vad det är som gör att det inte blir på samma sätt.
Naturligtvis är det så att de som är vanerökare på marijuana, det har ju en tendens att lagras i kroppen, i hjärnan och sådär.
Mm.
Och man vet ju också från studier av att människor som börjar röka ganska mycket marijuana tidigt får en viss effekt som man kallar för fördummande.
Mm.
Men jag tror vi behöver klara ut ett par saker för också för dig som lyssnar kanske. För det finns de som brukar saker och ting. Alltså en brukare av alkohol är en person som inte får några som helst konsekvenser av sitt drickande.
Mm.
Någon gång, inte socialt, inte fysiskt, inte mentalt, inte känslomässigt. Det händer ingenting. Därför att man brukar alkohol på ett sånt sätt så att det kan inte uppstå några skador.
Mm.
Sen har vi de som missbrukar.
Mm.
Och de som missbrukar alkohol, de dricker oftast för stora mängder och de dricker ofta för ofta.
Mm.
Och de riskerar att få fysiska skador, mentala, känslomässiga och sociala.
Mm.
Och när de får dem så brukar de med lite hjälp, ibland utifrån av en läkare eller nära och kära säger nu räcker det, kunna dra ner sitt drickande till ett drickande som är av bruk.
Mm.
Men jag vill säga att 80% av de som dricker alkohol ligger i missbrukarstadie. Och jag vet att det finns de som inte håller med mig, men studierna visar klart och tydligt att svensken dricker alldeles för mycket alkohol.
Mm.
Och ett bra exempel på det är nog inte så många då som dricker lättöl. Men ja. Säg lättöl, säg att du dricker en lättöl om dagen, så tänker man, det är ju inga problem. Det motsvarar 9,75 vodka på ett år.
Oj!
I alkoholmängd.
Det är ju galet.
Du ser.
Man tycker att en lättöl är väl ingenting.
Exakt. Liksom. Sen har vi från missbrukarna till de som är beroende eller alkoholister.
Mm.
Och det är personer som trots smärtsamma konsekvenser av sitt drickande, fysiskt, socialt, mentalt, känslomässigt, ändå dricker igen.
Mm. Mm.
Det är definitionen på beroende. Så det har alltså ingenting med mängd att göra.
Men det är himla intressant att titta på skillnaden där i. Vad är det som gör att vissa klarar av och hanterar det och andra inte gör det? Det tycker jag är jättespännande och intressant. För att det finns ju, det är ju faktiskt så att man har konstaterat sedan långt tillbaka att alkoholism är ju en sjukdom.
Ja,
eller hur?
Sant.
Och då finns det ju fysiologiska förklaringar till varför det finns de här skillnaderna.
Ja, ja det finns det.
Ja.
Det finns defekter i genuppsättningen som gör att man tenderar att utveckla alkoholism. Man brukar prata om den defekta genen, sjätte genen har man då nämnt, i kombination med alkohol. Det är de två sakerna. Men det finns ett stort men. Det visar sig nämligen att människor som inte har den defekten ändå kan utveckla alkoholism. Därför att alkoholen är beroendeframkallande i sig själv.
Just det. Och då är det ju så att oftast så handlar det ju också om sociala måenden. Alltså hur man är danad i familjen, vad man har för problem, hur man upplever livet. Alltså om man har liksom depressioner eller om man har en smärta med sig sen, kanske till och med sen man var liten. Men också att det är ärftligt. När man ser att ens föräldrar till exempel kanske missbrukar alkohol, så kan det vara lätt att man går samma väg.
Ja, alltså man löser ju problem på samma sätt som sina föräldrar innan man förstår bättre.
Ja.
Så löser man det genom att det konsumeras större mängder alkohol eller att det missbrukas på något sätt.
Mm.
Så kommer man ju troligtvis att lösa sina egna problem på samma sätt genom att försöka döva dem.
Ja, eller så blir man den där vågbrytaren som gör precis tvärtom.
Kan det också vara. Det kan det också vara. Och det här, min poäng kommer lite grann. Det visar, alltså, om man då tittar på marijuana, vilket då är förbjudet, så som det då anses vara narkotika, för ett narkotiskt preparat.
Mm.
Det finns ju gott om narkotika i svenska samhället, inte bara marijuana utan kokain, det är jättepopulärt, heroin, alltså jättemånga.
Ja.
Alltså människan har ett behov av att droga sig för att liksom döva sig, därför att vi bär på så otroligt mycket smärta. Och det är därför vi behöver hitta den här äkta, vad nu det innebär då, andligheten inom oss själva istället.
Just det.
För att vi behöver dela med våra skogar och vi behöver också hitta ljuset inom oss själva.
Ja,
yeah, yeah. Och det kan liksom inte viftas bort med liksom någon Chattenöfte papp. Gud, jag hade glömt det. Ja. för 1000 spänn liksom.
Nej.
Utan det måste jobbas med på ett annat sätt.
Ja.
Helt klart.
Ja.
Så i min, när jag var ung, ja, jag är fortfarande ung, men jag var yngre. Hör du den smitningen? Jag tror att i min klass så redan i nian så hade de flesta druckit och inte alla, men kanske 50-60-70% hade provat liksom någon form av typ av marijuana och så. Mm.
Det finns ju så himla många aspekter i det här. Dels de vi har pratat om redan, men också som du nämner nu, att det är liksom coolt när man är i den åldern att man ska prova på och att man för att andra gör det. Liksom.
Exakt. Det visar sig till exempel i undersökningar också att föräldrar som köper ut alkohol till sina barn, därför att de vill ha koll på läget, deras barn dricker i genomsnitt mer.
Mm.
Även vid andra tillfällen.
Just det.
Så det finns en massa myter. Ja. Och vad jag vill komma till nu också när det gäller marijuana, därför att de säger att ja, man blir kriminell av det. Nej. Det är kriminellt att använda marijuana därför att det är förbjudet.
Mm.
Men tyvärr är det så då att eftersom man inte får odla själv eller inte får lov att köpa, så innebär det att man bidrar till kriminaliteten därför att det importeras naturligtvis. Och, alltså det finns ju drogkarteller och så vidare. Så därav blir det liksom kriminellt.
Yeah.
Men jag skulle säga att Systembolaget är lika kriminellt.
Absolut.
Ur den aspekten.
Ja. Yeah.
Faktiskt.
Ja, yeah, verkligen.
Någonstans är en spade en spade.
Mm. Jag håller med dig.
Och jag vet av egen erfarenhet och jag vet tack vare alla de människor jag har träffat som blev alkoholister, men också de som har missbrukat.
Mm.
Och jag har vänner runt omkring mig som brukar.
Mm.
Och jag vet ju liksom att alla säger det liksom, att alkoholen är ett jävla gift.
Mm. Mm.
Det är ett gift. Ja, det finns ingen som inte säger att det inte är ett gift, men ändå så ska det drickas.
Ändå har det ett så starkt grepp om människor.
Ja.
Det är både intressant och ofattbart och skrämmande på en och samma gång.
Mm.
Verkligen.
Mm. Så hur vet man om man är alkoholist?
Ja, du som vet.
Jag som vet.
Hur vet man?
Om jag tror att jag är alkoholist, då är jag förmodligen det.
Ja.
Då brukar vara svaret.
Ja.
Man kan ta reda på det på ett mer noggrant sätt.
Men jag upplever att det kanske kan vara så här också, att om jag inte tror att jag är alkoholist så kan jag vara det i alla fall.
Ja men absolut. Alltså,
För att det finns så himla mycket förnekande i det här.
Det finns jättemycket förnekelse.
Ja.
Alltså man tittar på honom och säger, ja, men han eller hon är alkoholist.
Ja.
Så jag kan inte vara det. Man tror att det handlar om mängd.
Just det.
Det handlar inte om mängd.
Så vad handlar det om?
Det handlar om vad är det som gör att jag måste dricka.
Mm.
Och när jag då har druckit, om det då händer saker i mitt liv, att jag mår dåligt fysiskt, ännu sämre psykiskt, om jag gör bort mig, om jag tenderar att skada andra relationer till exempel.
Mm.
Alltså om jag får konsekvenser om mitt drickande och ändå dricker.
Mm.
Ja, men skulle inte det vara definitionen på vansinne? Om någon springer omkring naken på E4-an och håller på att bli påkörd av alla, så kommer man ta in en person på psyket och säga att du behöver liksom hjälp.
Mm.
Om den personen springer omkring sen igen, så skulle de naturligtvis låsa in.
Mm.
Men så funkar det inte med alkohol, utan här tillåts vi liksom göra en massa saker.
Yeah.
Och bete oss och skada relationer oss själva för att vi ska försvara den här jävla nubben till vilket pris som helst.
Mm.
Det är helt absurt.
Helt. Helt faktiskt. Ja.
Så jag tänker att spriten är ett fördärv.
Mm.
Och med det sagt, om man tycker att man vill ta sig en whisky någon gång ibland, eller en likör eller en öl, för att det är gott, så ska man absolut göra det.
Mm.
Och nöja sig med det.
Jag tänker också att det är viktigt att uppmärksamma om man känner att det inte finns någon frihet i drickandet eller att inte dricka. Alltså,
mm-hmm. Mm.
Ja, för om man tänker så här att man blir medveten om att man behöver dricka för att må bra.
Just det.
Istället för att kunna säga att nej, men jag kan lika gärna avstå idag. Och ändå känna samma frihet.
Just det.
Där ligger ju en frihet. Och är man hookad i alkoholen, så har man inte den friheten.
Nej, och den hooken, den har man oavsett om man brukar, missbrukar eller beroende.
Ja.
Därför att om jag brukar alkohol, så har jag hooken av att alkoholen, jag vet att det är gott, och ett glas kommer och vara lagom. Det är fredagkväll och jag har jobbat hela veckan och tänker, och när jag kommer hem ska jag krana upp ett stort badkar med varmt vatten och mycket skum och så ska jag hälla upp ett glas vin eller en whisky.
Mm.
Då har jag adderat till det, till att det ska ge en extra känsla, eller hur?
Ja, men då tänker jag så här, att friheten finns där då bara om jag kan känna samma känsla men dricka äppeljuice istället.
Ja, och här är min poäng. För de flesta som kan bruka alkohol, som har ett sunt förhållande till alkohol, de kommer hem, kranar upp och badkart och skummet och kryper ner där. Så kommer de på att de har glömt den där.
Mm.
Hälla upp det där glaset.
Yeah.
Och då tänker jag, skitsamma. Yeah. Och sen blev det inte någonting i alla fall.
Exakt. Ellers, yeah. Och det är det jag menar med, yeah, frihet.
Exakt. Yeah. Yeah. Och då kanske många som lyssnar nu tänker, åh gud, då har jag också, då är jag också alkoholist. Nej, det är inte alls säkert att det är så. Men fundera över dina alkoholvanor. Yeah. För att jag, och många, inte bara jag, du också naturligtvis, och många måste säga att det är fullt möjligt att leva ett fantastiskt liv utan den här alkoholen. Och man tror ju inte alltid att det är möjligt. Mm. Och vad ska folk säga? Jag kommer inte bli bjuden på fest och så. Nej, men skit i gudit då.
Ja.
Alltså, är alkoholen,
vad är det vi värderar egentligen?
Det är det jag menar. Mm. Är alkoholen limmet i mina relationer?
Mm.
Då är det ett problem.
Då är det något som är fel.
Om det är folk som säger, dricker inte du? Mm. Vad är det för fel på dig? Har du sådana vänner, då är det ett problem.
Just det.
Så det är det jag säger, byta ut den här alkoholen mot ett glas äppeljuice som du är inne på.
Mm.
Så kommer du se vilka, om det är ett problem eller inte ett problem. Exakt. I sociala relationer eller med dig själv.
Ja, det är lite som ett facit.
Ja, jag tänker det också. Mm. Och så tänker jag att oavsett om jag tror jag har ett problem med alkohol eller inte, eller en hook eller inte, varför inte bepröva istället för den kemiska andligheten på fredagskvällen, lördagskvällen, bepröva någon form av äkta andlighet med sinnesro och trygghet. Det kanske också gör dina relationer bättre, dina barn. Och slipper säga att du sitter där med ett glas vin.
Mm.
Och vad det innebär med känsla av skam och skuld och så vidare.
Men herregud, så stor skillnad. Det är som natt och dag. Vi har ju, både du och jag har ju den erfarenheten och vet vad skillnaden är.
Mm.
Vi har vuxit upp på olika håll i olika familjer, men ändå fått uppleva baksidan med vad det innebär att ha alkohol med mer eller mindre hela tiden.
Mm.
Ja, det är som du säger, herregud, vilken skillnad det är.
Det är en jättestor skillnad.
Att slippa det, att släppa det. När jag skilde mig så lovade jag mig själv att nu Samja, nu ska du slippa allt det här med alkohol.
Mm.
Så sen den dagen så har ju inte jag druckit någonting överhuvudtaget. Och det som du sa innan beror ju inte på att jag har haft ett beroende på det viset. Men jag drack ganska mycket alkohol. Och det var så skönt att inte göra det.
Mm.
Att befria mig från det och tillåta mig att få lov att känna vad det innebär att leva ett liv helt utan alkohol. Mm. Vilken frihet, så himla skönt.
Det är skönt.
Ja, jätteskönt.
Och jag tänker att du, om jag vill minnas det lite rätt, så när du har berättat så var det ju liksom det här vanliga på helgerna med familjen då kanske.
Mm.
Syskonen eller med kompisar, att man skulle dricka, ja, man drack på fredagen eller lördagen eller kanske både och.
Ja, det var ganska mycket sprit mitt i veckorna också.
Mm-hmm.
Alltså, kanske inte stark sprit, men vin och öl och så här, så att det fanns
betydligt närvarande.
Mer än på helgerna.
Ja. Men det är det, man tar det här kulturella arvet med sig på något sätt. Mm. Sociala arvet, kulturella arvet. Man, liksom, man dricker och därför det är det man gör. Liksom, därför man vet inte att man skulle kunna låta bli.
Nej.
Eller vad det skulle finnas för vinst av det.
Nej. Men och jag, enligt min egen uppfattning så skulle jag inte kunna tänka mig att kunna uppleva den djupa andligheten jag har fått lov att uppleva och får lov att uppleva i mitt liv idag, samtidigt som alkohol skulle vara närvarande.
Mm. Nej, jag är med.
Det går inte ihop för mig.
Nej.
Men det är ju för mig. Ja. Det är ju jag personligen som känner så. Sen vet jag ju att alltså, det är klart att det skulle kunna, att man skulle kunna ta ett glas vin då och i alla fall. Så det är inte så jag menar. Men att få lov att slippa det. Mm. Men jag tror att det beror på min erfarenhet av hur det har varit, hur det har sett ut. Att det har varit alldeles på tok för mycket alkohol i mitt liv.
Ja.
Som gör att jag känner den friheten.
Ja, och samtidigt så, för jag tänker att när man intar alkohol, oavsett liksom i vilken form,
mm.
så har det har ju en, den här effekten, den här sedativa, lugnande effekten. Men ganska snabbt finns det också en berusningseffekt, alltså påverkan, även i mindre mängder som vi kanske inte känner av eller upplever jättemycket, men som kroppen känner av.
Mm.
Hjärnan, alltså blodflöde, allting blir liksom annorlunda i kroppen med en gång.
Mm.
Och det gör ju också att det är svårt att inta det här medvetna, styrda consciousness, stillheten med alkohol i kroppen.
Exakt. Och är man då högkänslig, som jag är, en högkänslig person, så känner man av minsta lilla förändring i kroppen. Och jag kan säga att skulle jag ta ett glas, eller ett glas hade varit alldeles för mycket, men två munnar vin och svalt det, så skulle jag känna det direkt hur det förändrar och skapar en annorlunda atmosfär i min kropp.
Ja. Ja. Har du tänkt på det, att människor som inte dricker kallas för tråkiga?
Ja.
Gud vad de är tråkiga, de dricker ju inte.
Är vi tråkiga?
Ja, alltså, mitt liv är fantastiskt. Kul!
Ja.
Det är allt annat än tråkigt. Det finns så otroligt mycket spännande saker om mitt liv.
Ja, gud ja, vi som har så himla mycket roligt.
Eller hur?
Både tillsammans du och jag, men också med våra barn och med våra vänner. Och det finns inte en droppe alkohol i samband med det någonstans överhuvudtaget.
Nej.
Så ja.
Är det möjligt att välja bort det för att det är farligt, eller välja bort det för att whatever, utan att välja bort det därför att jag då kan välja någonting annat som är större och bättre.
Mm. Mm.
Är det möjligt? Ja, det är möjligt.
Det är verkligen
fullt möjligt.
Ja. Och rekommenderbart skulle jag vilja säga.
Absolut.
Utifrån den erfarenheten som både du och jag har.
Och jag tänker lite grann att det som händer lite runt om i världen nu, man kliver in lite grann på de andra drogerna med marijuana som då börjar släppas fritt i många länder.
Mm.
Delstater i USA på ett annat sätt. Därför att man har ju faktiskt insett att den 70-talspolitiken som kom då med Nixon, då allting skulle förbjudas, att det var felaktigt. Så att man börjar ju släppa det fritt nu på ett sätt som gör, och i Holland har ju varit föregångsland där länge så att säga.
Mm.
Och det gör ju också att människor kan välja annat för att vara annorlunda.
Mm.
Och där alkoholens verkningar inte är lika påtagliga då. Och man tittar också på när det gäller svamp till exempel. Man har börjat forska nu på Karolinska om psilocybin.
Mm.
Och psilocybin är ju en svamp som också hängde med i det här Nixon-förbudet som kom över hela världen, kan man säga. Och som används liksom traditionellt av shamaner i alla tider.
Det är ju mer som en medicin, skulle jag vilja benämna det.
Absolut. Och det Karolinska forskar på till exempel i det sammanhanget är ju att psilocybin har ju effekt på människor som har depression.
Mm.
Där det sker en läkning, inte en behandling för att hålla depressionen borta, utan där det läker.
Mm. Och det som är intressant att psilocybinet läker även andra beroende, det tycker jag är rätt så häftigt.
Visst är det intressant?
Ja.
Så väldigt många människor som blivit av med sitt alkoholberoende eller
drogberoende,
narkotikaberoende, när man har då använt psilocybin.
Just det.
Väldigt, väldigt intressant.
Jätteintressant.
Så det finns ju rekreationscenter runt om i världen där man arbetar med psilocybin på ett sätt för ett helande.
Mm.
Och inom ayahuascan, som är då det som kanske många har hört talas om, så använder man ju DMT, bland annat dimetyltryptamin, och andra växter med, som skapar den här effekten av den här andligheten. Så det, och jag vet att många så hör man hallucinera, men det är faktiskt inte riktigt sant att det är det som sker, utan det öppnar, det vidgar sinnet så att man får tillgång till det som redan är närvarande i andligheten.
Och det är
ju
det som är så fantastiskt och fint, att det öppnar en dörr in i djupet, in i den sanna andligheten. Mm-hmm. Och beviset för det är ju att man upplever inte det bara under själva ruset, liksom, utan som man gör då med spriten till exempel, utan man upplever ju den här öppningen även efteråt.
Ja, det är där det händer, så att säga.
Ja, så att det blir liksom som en mer sann öppning in i djupet.
Det blir en förändring som blir bestående på ett helt annorlunda sätt.
Ja.
Alkohol som bara dövar och trycker bort och som egentligen skapar. Därför alkoholen har den förmågan också att den har man ångest och dricker på ångest, så kommer ångesten att dövas under stunden. Sen kommer den tillbaka med dubbel effekt.
Ja.
Mm. Och de effekterna har man inte med forskningen visar att de effekterna finns inte. Tvärtom är det så att har du ångest om man får en hjälp med det här, så kommer ångesten att minska eller försvinna helt.
Ja, och likadant att när du upplever under själva stunden när du har tagit preparatet, så upplever man en djupare kärlek och den blir större efteråt.
Det slår man ut. Vi kan ju tipsa om How to Change Your Mind. Heter
ja,
den
på Netflix.
Ja, How to Change Your Mind.
Just det.
En miniserie i 4 delar som handlar just om psilocybin, LSD och så vidare. Ni titta på den. Och det är så intressant och så spännande.
Ja.
För vi kan använda den här världen på många olika sätt för att komma djupare in i oss själva, i det vi kallar för det andliga, och få en personlig utveckling och hitta hem. Men vi kan också använda saker i den här världen för att fly från oss själva. Och det är valet.
Mm.
När ska jag sluta fly från mig själv?
Ja, vi behöver tillåta oss att skapa göra ett medvetet val.
Ja.
Istället för att vara som lövet för vinden och bara följa eller bara göra det som vi alltid har gjort eller göra det som andra gör eller så, utan bara skapa ett större medvetenhet i vad vill jag välja?
Ja.
Hur vill jag må? Vem vill jag vara?
Mm. Vad är viktigt för mig?
Ja.
Exakt.
Ja.
Och inte bara bli en del av statistiken i något system på något
Precis.
Sätt. För som alla andra gör. Utan att göra de medvetna valen. Jag tänker lite grann, ibland behöver man hjälp på den vägen.
Mm.
Och är det så att man har ett problem med alkohol, så man kan vända sig till oss. Man kan vända sig till ett behandlingshem.
Mm.
Man kan vända sig till anonyma alkoholister. Och har man någon som är närstående, alltså är man närstående till någon som har ett alkoholproblem, så kan man också vända sig hit, eller till Nämndemansgården, eller till Al-Anon, eller ACA, vuxna barn. Alltså medberoende är ett våldsamt stort problem. Alltså om vi pratar
Det är ännu större än alkoholproblem, alltså alkoholberoendet.
Ja, kan man ju säga.
Så är medberoendet ännu större.
Det springer ju lite därifrån. Alltså vi pratar 2,5 miljoner människor i Sverige som har en person i sin omedelbara närhet som har ett stort alkoholproblem, som är beroende. Sen har vi ju, finns det ett medberoende. Och medberoende innebär ju per automatik att jag liksom forma mig eller ta hänsyn till den personen som är flodhästen i vardagsrummet, som man brukar kalla det för.
Mm.
Och jag försöker få den personen att sluta kanske, eller jag flyr hem med tidigt, men jag har fortfarande beteenden i mig som är försvarsmekanismer.
Just det.
Som är ett medberoende av att jag söker bekräftelse eller att jag känner att jag inte duger till någonting.
Dålig självkänsla.
Absolut.
Ja.
Men sen så finns det ju medberoende också när man är uppväxt i en dysfunktionell familj, där det finns till exempel psykisk ohälsa, narcissism, psykopati. Skapar också medberoende. Och sen så finns det också bara den, det behöver inte finnas de starka psykiska ohälsorna eller alkohol eller droger, utan det kan också faktiskt vara så att man växer upp i en familj där man inte öppet kramas eller pratar kärlek, alltså där man villkorar kärleken. Ja, men jag har träffat många klienter, du också, som har sagt att ja, men jag uppväxt i ett kärleksfullt hem.
Mm.
Men där det sen visar sig att ja, men därför att man kände att man kanske var älskad, men det pratades inte om det, så det finns ändå tvivel. Man visade inte öppet, det var villkorad kärlek.
Just det.
Man villkorad kärlek, de har också ett medberoende.
Absolut, det kan vara hur starkt som helst. Mm. Så ja, man ska inte tro att medberoendeproblematiken ligger enbart i sammanhang med alkoholproblem och drogproblem, utan det finns medberoende, uttalade medberoendeproblem, rent generellt.
Absolut,
faktiskt.
Absolut, ja. Är det så. Jag har ju själv, jag blev ju beroende själv, men jag var också medberoende eftersom jag uppväxte i ett hem där det fanns alkoholister.
Just det.
Så att jag hade båda, man kan ha båda.
Ja. Och jag hade också väldigt mycket medberoende med tanke på den uppväxten jag hade.
Ja.
Både med alkoholproblem och med psykiska problem.
Gud, ja.
Ja. Så, men du, det är kanske ett annat poddavsnitt.
Ja, vi kanske ska prata mer om, ja, vi har ju lite tankar och idéer om det.
Medberoende, ja, faktiskt.
Så, sprit eller spirit, om vi går tillbaka till det.
Ja.
Har vi uttömt ämnet, tror du?
Ja, men jag känner nog det.
Ja?
Ja, det tycker jag nog. Om man är nyfiken och inte van vid att vara helt spritfri, så kan man ju faktiskt testa att ha en nyår utan alkohol.
Jag tänker det också.
Som vi ska ha imorgon till exempel.
Ja, god mat har vi.
God mat, älskvärda, fina vänner.
Framförallt.
Och härlig, fin musik.
Absolut. Mm. Ja.
Gud vad vi ska ha kul och njuta.
Jag tror att gemenskap med likasinnade är alltid A och O. Och känner man att man inte har en gemenskap med likasinnade, så vill jag påstå att det är fullt möjligt att hitta det.
Mm.
Och det är fullt möjligt att hitta det också där frånvaron av alkohol, som du var inne på, kan skapa så otroligt mycket glädje.
Verkligen.
Så med det sagt, så hoppas att ni får en spirit-fylld dag, kväll, helg, nyår, dagar överhuvudtaget.
Ja.
Detta uppfyllas av den gudomliga själen, anden i oss alla.
Fylld av kärlek och ljus.
Ja, precis.
Ja, det önskar vi alla.
Samia, tack för att du ville podda.
Tack så mycket.